Då hade jag försökt så länge och inte kommit någonstans. Då förstod jag att ja, jag kommer få ha de här skulderna resten av livet om jag inte får skuldsanering.
Allt fler får skuldsanering, men vägen dit är ofta lång. Snart måste du betala för att Meta, Bonnier och Schibsted ska sluta bombardera dig med riktad reklam. Får de göra så? Och så svarar vi på en fråga från en 11-årig lyssnare. Vad händer om man har skulder man inte kan betala? Det här är något av innehållet här i plånboken. Jag heter Anna Berg. Antalet skuldsatta personer i Sverige är fler än någonsin. 451 000 personer har skulder hos Kronofogden idag. Ett sätt att komma ur skuldsättningen är att ansöka om skuldsanering. Och nu ökar antalet som beviljas hjälpen. Peter Rickardsson har skuldsanering sedan ett år tillbaka. Jag åkte hem till honom.
Jag har faktiskt inte pratat med någon om det här. Alltså hur jag känner. Det är ju skammen som jag känner. Det var ju inte tanken att jag skulle stå med skulder som jag dessutom inte kan bli av med. Så jag satte mig själv i en jävla rävsax.
Under hösten 2019 dyker upp en möjlighet.
Egentligen hade jag velat öppna en bar själv. Där på en strand. Spelar reggae-musik. Folk sitter där. Nu dök den här möjligheten upp istället. Och då tänkte jag att ja, men det är nära. Och så får vi en chans att kunna flytta ner. Och få det bra rent ekonomiskt.
Peter får en förfrågan om att bli delägare i en bar på Phuket i Thailand. Efter att ha sett barens omsättning konstaterar han att den gått med vinst varje år sedan starten. För att bli delägare behöver Peter ta ett lån på 600 000 kronor. Med tanke på hur baren går har han räknat ut att han kommer att ha betalat av lånet efter 3 år. Men när han vänder sig till sin bank för att ansöka om lån får han nej. Även de övriga storbankerna väljer att inte bevilja honom lånet. Istället vänder han sig till mindre aktörer som erbjuder lån utan säkerhet. Han tar 5 blankolån med räntor på mellan 9% och 14%.
För mig var det egentligen inte så mycket att tveka på. Utan jag tog de här lånen för att jag visste att om 3 år då är det klart. Då är jag skuldfri liksom. Men ja. Sen kommer pandemin.
Det här är Ekot som sänder direkt med anledningen av att utrikesdepartementet nu ikväll avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder.
Peter hinner inte tjäna mer än några månadslöner innan pandemin bryter ut och turisterna försvinner från Phuketstränder. Och baren som hittills gått med vinst har blivit en förlustaffär.
Så det var ju ett rejält bakslag.
När Peter och hans fru lämnar Thailand i januari 2020 för att flytta hem till Sverige igen är han fortfarande delägare i baren som nu går back. Han kom hem med skulder på dryga 600 000 kronor och en önskan om att bli utköpt.
Alltså jag var jätteledsen. Kom hem med svansen mellan benen. Så jag har ju inte träffat mina vänner sedan ja, vi kom hem. Det är lite jobbigt ibland för jag känner att jag har lite nära till gråten.
Peters dröm om en bar i solen har blivit en mardrömstillvaro i ett snöblandat regnigt Stockholm. Han gör allt i sin makt för att lösa skulderna, säger han.
Jag kände att det är jag som har ställt till med det här. Och det är min uppgift att se till att fixa till det. Försökte jag vända mig till bankerna och prata med dem och säga, kan jag ta ett lån via er på 600 000 så kan jag betala av det här. Men det var ingen bank som var intresserad utav det. Så då, ja, det fanns inte så mycket annat än att göra än att bara sitta och jobba och betala.
P Peter, som räknat med att betala av lånen på 3 år, har inte räknat med kostnaderna för ränta. Och den höga räntan gör att han aldrig har pengar kvar att betala av på själva lånesumman. Han som jobbar som taxichaufför går upp i arbetstid. 12 timmar om dygnet sitter han i bilen, 7 dagar i veckan.
Det var som ett ekohjul, det bara gick runt, runt, runt. Och inte blev det mer pengar över heller. Så att, nu kom jag ju till insikt att det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar. Jag kan jobba 24 timmar om dygnet, det kommer ändå inte funka.
Peter fortsätter att jobba så mycket, säger han, under flera år.
Jag är en arbetsmyra, jag är en arbetsnarkoman, så att jag biter ihop och jag visar inte så jävla mycket för folk. Utan jag bara kämpade på liksom. Det var det jag gjorde.
1 år in i pandemin blir Peter utköpt ur baren för 25 000 kronor. En droppe i havet i sammanhanget. Lönen hans går till hyra, mat, räkningar och räntekostnader. Det blir ingenting kvar. Han stretar på i 1 år till innan han till slut tar hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Och det är först nu han inser hur mycket räntekostnader han har på sina lån.
Ja, det är ju nästan ökat med 150 000. Så det var ju en liten kalldusch, om jag säger så. Men då förstod jag att ja, det här kommer aldrig gå liksom. Jag kommer få ha de här skulderna resten av livet om jag inte får skuldsanering.
Peter får hjälp av budget- och skuldrådgivaren att ansöka om skuldsanering. Och han får flera avslag.
Ja, man blir deprimerad när man får beskedet. Men sen är det det som man har i huvudet, att det tar tid. De kommer inte bevilja dig det första de gör. Liksom, utan du måste se tiden an, helt enkelt. Och det var det vi gjorde, så att vi försökte varje år liksom, skicka in allting. Och till slut så sa de ja. Och då kände jag alltså, stor blykul och bara ramla ner. Så att det var jätteskönt. Faktiskt. Det var det.
Den här processen då, att du gör 3 ansökningar och sen så får du inte beviljat förrän den 4:e. Vad tänker du om att det är så?
Jag tycker att systemet är lite trögt. Alltså att de går efter sina ramar och inte se till situationen för varje situation som den är. Det kan ju faktiskt vara så att en person behöver hjälp och ganska snabbt, och så får man inte det liksom. Det här är baren och sen är det ju 6 våningar till som de har med hotellrum.
Just det.
Ja. Så det är bar här, det är sitt platser här där runt.
Nu, 7 år sedan Peter fick möjligheten att uppfylla sin dröm, har han skuldsanering. Han får behålla ungefär 6 500 kronor varje månad. Det ska räcka till boende, el, arbetsresor, mat och kläder. All inkomst utöver det betalar skulderna under sammanlagt 5 års tid. Sen skrivs skulderna av. Och trots att han lever på lite pengar just nu, så är det ändå bättre än när han jobbade 7 dagar i veckan, säger han.
Jag har mer pengar nu än jag hade innan. Så att det är ju värt det alla gånger liksom. Att man kan bygga ett liv, trots allt. Men det tar 5 år. Men det är det värt. Jag fick hopp. Hopp. Fick jag. Och lite livsgnista.
Det sa alltså Peter Rickardsson som jag träffade för några veckor sedan. Välkommen Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamn.
Tack så mycket.
Peter får ju lån på 600 000 hos 5 olika långivare. Hur är det möjligt?
Ja, man kan väl förklara med att det finns pengar att tjäna och att risken att låna ut är ganska liten. Man får tillbaka pengarna som man lånar ut faktiskt.
Känner du igen den här situationen?
Ja, tyvärr så är ju inte det här en unik historia, utan man hör ju ofta om människor som hamnar i liknande typ av problem på grund av att man har lånat och sen så har hänt någonting som har gjort att man helt plötsligt inte kunnat hantera den nya situationen då.
Mm. 600 000 kronor, är det mycket eller lite i det här sammanhanget?
Nej, men det är väl inte en helt ovanlig summa. Jag har hört mer, jag har hört mindre också. Men det är inte helt ovanligt att man kan låna de summorna, absolut. Mm.
Att få avslag 3 gånger då, innan man får skuldsanering beviljad, är det ett vanligt scenario?
Ja, det är inte helt ovanligt. Man kan ju säga att just när det kommer till avslagen så, som också Peter är inne på, att det är ganska snäva ramar när man söker skuldsanering. Kronofogden har en lagstiftning att förhålla sig till och den är ganska fyrkantig på många sätt. Så att uppfyller man inte kraven, ja, då kan det bli nej och flera gånger på raken också då.
Mm. Vad handlar om där kraven om lite kort?
Nej, men dels så ska du ska inte kunna betala tillbaka skulderna inom överskådlig tid själv. Så då ska du uppfylla vissa krav där. Just när det kommer till inkomst och du ska kunna visa på att du inte kommer att kunna bli skuldfri själv. Och det andra är ju en skälighetsbedömning och då gör de en bedömning av i princip hela ens situation och väger samman plus och minus. Och där kan man väl säga generellt sett att just när det kommer till minusskålen så det läggs ganska stort ansvar på individen.
Kan man säga något generellt om vilka som får avslag?
Ja, men vi har ju det som nästan alltid blir avslag eller som i regel blir avslag, det är om man har brottsrelaterade skulder, alltså man har blivit tilldömd skadestånd, rimligt ändå. Men sen så har vi andra fall där man kanske har lånat pengar som i Peters fall till ett företag eller för att spekulera eller investera i någonting. Då blir det i regel avslag och det kan ta lång tid innan man väl får en skuldsanering. Sen så finns det ju, om du har blivit utsatt för bedrägeri till exempel, så här romansbedrägeri eller någon form av investeringsbedrägeri där du har lånat pengar för att sen liksom skicka vidare. Trots att du har blivit lurad där så i regel så får du inte heller någon skuldsanering där. Så det är väl några sådana typexempel. Men sen också om du har tagit lån nära i tid, vilket kan vara ett, alltså många försöker ju lösa sin situation med de tillbudstående medel och kanske man lånar pengar in i det sista för att inte hamna hos kronofogden, för hamnar hos kronofogden, ja, men då innebär det en hel del problem med att kanske ens arbetsgivare eller få jobb eller bostad och så vidare, så man gör allt för att lösa sin situation. Kanske man tar ett lån för att försöka lösa det. Och sen så om du inte, när det inte går längre, när det brakar, ja, men då vill man söka skuldsanering. Men då kan det ofta bli avslag för att du anses ha tagit lån nära i tid och du borde ha vetat bättre, sägs det då i besluten. Mm. Men det man har gjort är bara att försöka lösa sin situation efter bästa sätt. Då. Mm.
Hur är det med unga personer?
Ja, nej, men där har man kriteriet med att man ser det som att unga personer har ett långt arbetsliv framför sig. Så vad som är liksom ens återbetalningsförmåga kanske kommer stärkas. Vilket gör att man ser det som att nej, men du får jobba liksom ett tag innan det blir aktuellt med skuldsanering. Då.
Mm. Välkommen också Josefin Heldén, jurist på skuldsaneringsenheten hos Kronofogden. Du sitter med oss från en studio i Jämtland.
Hej, tack.
Hej, förlåt. Heldén heter du, inte Heldén. Heldén, förlåt. Vad beror det på att allt fler får skuldsanering?
Största anledningen till att de senaste 7 åren så är det ungefär 10 000 personer per år som beviljat skuldsanering och det har gått lite upp och ner. Att det skett en viss ökning mellan 2024 och 2025 beror ju framförallt på att det är fler som är överskuldsatta och vi får in fler ansökningar.
Mm. Vilka är de här personerna? Alltså vilken typ av lån handlar det om?
Det kan vara allt möjligt. De vanligaste orsakerna till att man får betalningsproblem skulle jag säga är långtidssjukskrivning. Många gånger i kombination med psykisk ohälsa, separation eller skilsmässa. Eller som i Peters fall att man har haft ett företag som har gått dåligt och som man, antingen då att man har tagit blankolån eller att man har gått i borgen eller liknande. En vanlig missuppfattning är väl att det är många som hamnar hos oss som gör det för att man har hållit på med någon slags lyxkonsumtion. Men den typen av skuldproblem skulle jag säga är ganska ovanlig.
Mm. Samtidigt får nästan 40% av dem som till slut får skuldsanering avslag vid första ansökan. Varför ser det ut så?
varför folk får avslag eller varför?
Ja, det här med att man behöver ofta söka skuldsaneringen flera gånger innan man får den beviljad.
Ja, lagstiftaren vill att det ska vara väldigt enkelt att söka skuldsanering, och vi har en e-ansökan sedan 2020, så att då kan man bara fylla i sina uppgifter och klicka i en knapp på och lägga till de skulder som finns i Kronofogdens system, så har man skickat in en ansökan om skuldsanering. Så att det är ju, upplever man att man har svårt att klara sina betalningar, så har man ju möjlighet att skicka in en ansökan även om man inte ens vet vad skuldsanering innebär och inte läst på eller vet vad det skulle handla om. Så att får man ett avslag när man bara skickat in en ansökan lite på chans, så får man ju en motivering till varför man inte får skuldsanering, och då kanske man kan ändra på någonting och se om det går att justera.
Men de här 40% jag pratar om, det handlar ju om personer som först ansöker och sen behöver ansöka igen och sen får den beviljad. Mm. Varför ser det ut så att man måste göra fler ansökningar?
Ja, vi måste ju titta på ansökan och göra en objektiv bedömning. Om vi beviljar skuldsanering så är det ju ett stort intrång i borgenärernas rätt till betalning, så vi måste göra en objektiv bedömning. Och skulle det vara så att man skickar in en ansökan och man har inte riktigt tänkt efter på vilka kostnader man har, man kanske har en leasingbil som är jättedyr som vi inte kan förbehålla någonting för, så kanske det är en av anledningarna till att man får ett avslag, och då kanske man kan lösa det och komma tillbaka med en ny ansökan.
Kristoffer Krumpotic som sitter med här i studion, han säger ju att det ofta är unga och de som har blivit utsatta för romansbedrägeri, att de ofta får avslag. Håller du med om den bilden?
Ja, det är väl relativt vanligt att man, om man är ung och har relativt låga skulder till exempel, och tillfälligt har låga inkomster, då kan det ju vara att man får ett avslag, för att visserligen kan du inte betala någonting nu, men på sikt kan du betala. Har du 20 000 i skulder men saknar helt inkomster, då kanske det är bara ett tillfälliga problem.
Men det här med romansbedrägerier, då handlar det oftast mer än om 20 000.
Absolut. Då uppfyller man kravet på kvalificerad insolvens. Alltså då kan man inte betala skulderna på egen hand på överskådlig tid. Och då är det ju skäligheten man tittar på. Och då tittar man mycket på hur lång tid som har gått sen det här hände. Hur stora risker man har tagit när man har utsatts för det här bedrägeriet. Och vad man har gjort för att försöka betala åtminstone en del av skulderna själv sen det hände. Så ju längre tillbaka i tiden, ju svårare det har varit att undvika att bli lurad, och ju mer man har gjort för att försöka betala, desto lättare är det att få en skuldsanering. Men har man precis tagit flera hundratusen i lån och skickat till utlandet för och blivit lurad, så är det inte helt lätt att få de skulderna avskrivna direkt. Då kan man behöva jobba på ett tag själv för att försöka lösa en del av situationen.
Väntetiden från att ni har fått in en ansökan till att man får skuldsaneringen beviljad är i snitt 13 månader. Varför tar det sån tid?
Vi har ju drygt 30 000 ansökningar om skuldsanering per år som vi ska utreda och bedöma, och ett begränsat antal handläggare. Så vi gör så gott vi kan med de resurser vi har, och vi försöker hitta möjligheter att effektivisera, men vill vi inte nalla på kvaliteten på utredningarna. Så att med de resurser vi har nu så ser det ut så.
När Peter här, som vi hörde om i inslaget, är färdig med sin skuldsanering, då skrivs resten av skulderna av. Vad innebär det? Vem får stå för den kostnaden?
Ja, är det, låt säga, bara inkassobolag eller företag som man är skyldig pengar till, då blir det en kundförlust hos dem, och så får de skriva av det som en minus i protokollet. Har man haft privatlån så blir det ju, då får ju den privatpersonen inte betalt mer än det man eventuellt har kunnat betala under den här skuldsaneringsperioden. Och skulle man dessutom ha någon som har gått i borgen eller man har haft något solidarlån, då blir det borgensmannen eller solidarlåntagaren som får betala resterande.
Kristoffer Krumpotic, Peter är ju skuld i 5 år innan han beviljas skuldsanering. Vad gör den här väntan med folk?
Nej, men jag tycker att han beskriver det ganska bra själv, just det här med hopplösheten, alltså isoleringen, att han drar sig undan från vänner. Och att det kommer liksom en psykisk ohälsa och många gånger också en fysisk ohälsa till följd av att man, man får högt blodtryck, sover dåligt. Så att det blir en stor liksom tragedi, dels personligt, men sen så han hamnar ju också utanför liksom samhället. Han är inte med på samma sätt och bidrar till, arbetar inte och kan inte konsumera på samma sätt. Så att han, alltså skulle vi få ut honom ur skuldsättningen snabbare, då skulle han också kunna komma tillbaka och vara en liksom bidragande samhällsresurs, om man ska se det på det sättet.
Mm. Just nu så utreds den här frågan på uppdrag av regeringen och det ska vara klart i sommar. Syftet är att minska antalet evighetsgäldenärer, alltså personer som har så stora skulder att de aldrig kommer bli av med dem. Väldigt kort nu. Vad tycker du är det största problemet med nuvarande lagstiftning?
Nej, men den syftar till att liksom strypa överskuldsättningen där den slutar. Man skulle behöva forma lagstiftningen så att man stryper skuldsättningen där den börjar och förhindra människor att hamna i överskuldsättning utefter bästa förmåga.
Mm. Vad hoppas du kommer ut av det här då?
Ur utredningen? Mm. Nej, men jag hoppas att politikerna lyssnar på de utredningar och den forskning som genomförs så att man fattar beslutet efter det. För som det är nu så har det gjorts tidigare också gjorts utredningar som har kommit fram till väldigt mycket bra. Men tyvärr så fattar man inte beslut i linje med de utredningarna. Så att det hoppas jag på.
Tack Kristoffer Krumpotic. Du återkommer senare i programmet när vi ska svara på lyssnarnas frågor om konsumtionsrätt. Och tack också Josef Fin Hedén, Kronofogden. Tack.
Tack.
Nu ska vi prata om cookies. Meta, alltså Facebook, Instagram och WhatsApp, men också Aftonbladet och Omni har börjat ta betalt för att man ska slippa riktad reklam. Välkommen Linus Larsson, skribent på Dagens Nyheter.
Tack så mycket.
Vad handlar det här om?
Det handlar om att företag som Meta, men även många mediebolag, har ju som sin affärsmodell att kunna rikta reklam efter ens egna intressen så mycket som möjligt. Så att om de har kartlagt den och kommer fram till att man verkar ha småbarn till exempel, så är man mer intressant för någon som säljer blöjor, så då ser man mer reklam för den typen av varor. Och det här är helt avgörande för att de ska tjäna mycket pengar. Ju mer detaljerat de kan, ju mer de vet om oss, desto mer detaljerat kan de styra reklamen. Och det här har hamnat på kollisionskurs med framförallt EUs lagstiftning där det finns bestämmelser om att man ska få välja bort det här för att skydda sin egen integritet.
Mm. Nu vill Meta att man ska hosta upp 80 kronor i månaden. Vad är det man betalar för då?
Då betalar man för att slippa bli spårad åtminstone i viss utsträckning.
Så man
att
slipper blöjorna?
Man slipper blöjorna om man är... Man slipper att någon vet om en att man kanske skulle vara den som köper blöjor. Man kan fortfarande få att visa reklam för folk är ju inte så kontroversiellt, men då visar man kanske samma reklam för alla, så som det här om man kollar på tv till exempel. Men just det här att de bygger upp en personlig profil om en för att kunna göra den så detaljerad som möjligt.
Mm. Men det finns redan en frivillig avgift, eller hur?
Ja, de har gjort det här i många vändor. De började 2023 tror jag var med ett första försök. Och då säger de då, alla har ju fått upp de här frågorna när man går in på en sajt eller öppnar en app. Så här, vi vill att du ska få bestämma vilka kakor du ska få använda. Så har man alltid haft en möjlighet att säga nej. Att jag vill välja att inte bli spårad. Och det där kan vara lite jobbigt, men det har ändå varit möjligt. Och det som ändrades med Meta och även de här sajterna du nämnde, Schibsted ägda. Och det finns fler brittiska har börjat göra det i högre utsträckning också, har jag sett. Du får välja bort det här, men då får du betala istället. För de tjänar mindre pengar om jag väljer bort det, och då får man helt enkelt betala.
Mm. Det är inte bara Meta som vill ha betalt, även Schibsted och Bonnier som äger bland annat Dagens Nyheter där du jobbar. De har också testat på den här modellen tidigare, och det här grundar sig i GDPR-lagstiftningen, eller hur? På vilket sätt?
Precis, GDPR och även en lag som heter DMA, det är EU-lagar. Och de har då haft den här regeln att användare måste få möjligheten att välja bort
att bli spårad, att de samlar in ens personliga information. Och då har den vanligaste tolkningen här har varit att man ska få välja bort det, men man ska ändå få använda sajten eller appen eller tjänsten så som alla andra. De använder bara då de här nödvändiga cookies som kan användas för att man ska hållas inloggad eller så. Det har liksom varit den vanliga tolkningen, och den utmanas ju nu av de här företagen som försöker då göra det, fortfarande ha den möjligheten, men det ska helt enkelt kosta. Och det där kommer nog bli strid om. Meta har redan fått på fingrarna för ungefär ett år sedan av EU för att sättet de gjorde det på då, och nu gör de en ny vända. Jag tror också ett litet försök att bara sinka processen, för att de vet att de kan få skadestånd, men det kan ha dem råd att betala, och under den här tiden kan de ändå fortsätta. Jag tror också det är nog ganska få som betalar. Jag har inte sett någon riktig siffra, men jag tror att det här handlar egentligen mer om att göra det besvärligt att välja bort. För ju fler som väljer bort, desto mindre pengar tjänar de.
Men så det är inte helt klart om de får göra så här alltså?
Nej, nu är inte jag jurist, men enligt vad jag hör så är det just, de utmanar rådande ordning kan man säga, och det finns vissa argument för att de ska få, men också argument för varför de inte skulle få, och det kan dessutom vara skillnad. Företag som Meta, de här gigantiska jättelika plattformarna, ser EU lite hårdare på. Det finns de ser den som en annan kategori än till exempel inte små bolag, men ett sånt som Schibsted.
Mm. Vad händer om jag tackar nej då? Alltså om jag inte betalar?
Ja, då säger det stopp så att säga. Mm. Alltså tidigare har det varit så att du tackar nej, och så fortsätter ändå sajten funka, kanske lite knöligare, du kanske får frågan igen och det är lite sådär, och reklamen är inte lika anpassad, och kanske annat innehåll som inte blir lika individanpassat och sådär. Men nu blir det liksom stopp då, om man säger det. Och säger okej, fine, betala i så fall.
Mm. Men vad är problemet med att jag får reklam som är riktad?
Ja, det där är ju bara en fråga upp som var och en får ta ställning till, huruvida man tycker att det är integritetskränkande
ser
eller inte.
Ser du några problem?
Jag vet inte, folk får ha sina uppfattningar om det. Man ska ju vara medveten om att det som händer är att det byggs upp en databas om dig, kan man säga, vad du verkar ha för intressen, och det bygger då på vilka filmklipp du ser, vilka länkar du klickar på, vilka inlägg på de här plattformarna som du verkar stanna upp vid och sådär. Så att någonstans i en databas så står det någonting om dig och vem du verkar vara. Man kan ju också förstå fördelen, alltså det kanske är bättre att få reklam som faktiskt betyder någonting för mig än något som än att det visas då blöjreklam för någon som inte ens har barn till exempel.
Mm. Men vet man om vad användarna tycker om det här då? Vet du något om det?
Ja, inte direkt, det är väldigt anekdotiskt. Sådär. Alla har väl irriterat sig på de där ständiga frågorna. Och det har blivit på en fråga på EU-nivå också. Att man håller på och ser över de här, så det kanske kommer vissa förändringar. Men jag har sett många exempel på folk som har lackat på just det här. Ja, de väljer bort det, för det gör de alltid av principskäl, och då ska de plötsligt betala. Jag har sett många bli sura på det.
Mm. Hur tror du att det kommer se ut om 2-3 år?
Ja, det blir en omarbetning på någon EU-nivå. Jag tror att det här kommer sätta sig på något vis, och det måste nästan bli lite smidigare än det fungerar idag. Men om den här modellen att kunna köpa sig, att man förväntas få köpa sig fri från spårning, vet jag inte om den kommer hålla rättsligt. Det man kan notera är då att när man använder gratistjänster på nätet så betalar man ju någon mening med sin egen information. Alltså det är ju, man betalar inte pengar, men man blir istället kartlagd. Och det här tydliggör ju ändå det på något sätt. Att det har ett ekonomiskt värde, några tior i månaden eller sådär, för att få samla in den här informationen. Så att oavsett om man tycker det är bra eller dåligt, så är det ju ändå lite upplysande om hur ekonomin kring det fungerar. Mm.
Det här med att man betalar med sin egen information, som du säger, det har man ju pratat om länge. Har liksom inte alla fattat det nu?
Jo, det kan man väl tycka att alla borde ha gjort, men hur många som då liksom väljer att välja bort de här, även om det gör det lite bökigare, vet jag inte riktigt.
Men det är bökigt, man klickar.
Ja, precis. Sen kommer den frågan en gång till, och så är det på en annan sajt och sådär. Så att det har ju i alla fall varit en ganska generös modell där man har fått välja bort det och använda det ändå, fast man blir mindre liksom värdefull i ekonomisk mening för de här sajterna och tjänsterna. Och det har ju många uppenbarligen av de här företagen tröttnat på, och sen kan nu vill vi ha betalt.
Mm. Tack Linus Larsson, dagens Dagens Nyheter för att Tack. Du kom till Plånboken.
Vad är det du har köpt?
När mina barn var små så var det 5-minuters-metoden som gällde. Man skulle helt enkelt låta barnet skrika ensam i sin säng i 5 minuter innan man gick in för att lugna, för att sen upprepa det hela till barnet somnade. Av ren barmhärtighet gav jag upp efter första försöket. Men visst var också jag sugen på att hitta genvägar när ungen skrek och min egen trötthet var outhärdlig. Idag är det som vi kallar vitt brus som gäller. Förtäckta högtalare i form av ugglor, elefanter med hörlurar och nallare som skickar ut ett konstant sövande brus. Men är det bra för en bebis att somna till en bakgrund av ljud? Det ska vi ta reda på nu. Kristina Heldén, BVC-sjuksköterska på Sankt Eriks vårdcentral i Stockholm. Du har jobbat på BVC i 15 år. Och så har du träffat massor av föräldrar. Vilken är den starkaste trenden för att få barn att somna, som du minns?
Det är väl det här med 5-minuters-metoden på olika sätt. Att man formar den efter sig själv, men det är den som alla återkommer till år efter år efter år.
Så det gäller fortfarande?
Ja, men kanske inte precis 5 minuter, men i olika skäl, olika sätt.
Och det går ut på in och buffa lite, säga något lugnande och gå ut igen?
Ja, eller sitta bredvid, buffa lite.
Hur ofta får du frågor om speldosor med vitt brus?
Vitt brus pratas det ganska ofta om, men och speldoser någon gång i månaden, specifikt speldoser.
Men just det här vita bruset, vad är det folk frågar dig om då?
Ja, men då frågar de, eller snarare berättar att åh, det är så bra vi har kommit på, vi ställer barnet vid fläkten, eller det är så bra vi lägger på telefonen med det här vita bruset. Mm. Och så tycker de att det funkar.
Ja. Det brukar ju gå trender i olika bebismetoder och hjälpmedel. Hur länge har just det här med vitt brus varit aktuellt?
Kanske de senaste 4 åren skulle jag tycka.
Mm. Och de här speldoserna, eller de här högtalarna som har dykt upp i handen nu då, hur länge har folk pratat om dem?
Ja, det kanske är senaste halvåret skulle jag säga.
Mm. Så det är en ganska ny produkt då?
Mm. I alla fall som de har tagit upp med mig. Sen kan det ju ha funnits på marknaden eller man har använt ändå utan att ta upp det med mig.
Mm. Vi ska ta och lyssna lite på det som brukar kallas vitt brus. Det kan låta lite olika, men nu lyssnar vi på det här. Ja, Li Åslund, du är sömnforskare och psykolog på Karolinska institutet i Stockholm. Välkommen.
Tack.
Vad är vitt brus för något?
Vitt brus är ett konstant ljud som innehåller alla hörbara frekvenser samtidigt. Så det är verkligen som ett konstant brus. Man kan tänka som en fläkt eller det som vi hörde här. Det kan också låta lite skarpare. Det finns olika varianter. Men ja, helt enkelt ett konstant ljud som inte ändrar sig över tid.
Mm. Det här var ju lite doft. Hur kan det låta annars?
Alltså, jag tänker att det kan låta liksom... Nu gör jag en ljudimitation här, men det kan också vara väldigt skarpt så. Sen betyder ju inte det att man behöver ha på det jättehögt, men det är också ett ganska, skulle jag säga, lite obehagligt ljud ibland.
Det där lät ju som en gammal tv som står i väntläge.
Ja, det är ungefär så man kan beskriva det faktiskt.
Vad gör det här ljudet med oss då?
Så ljudet som sådant är ju tänkt att blockera ut andra ljud. Alltså vi är ju väldigt receptiva för ljud när vi sover och kan ju lätt bli väckta av plötsliga ljud. Men det här ljudet kan ju då blockera och ta bort andra ljud så att man vaknar, så att säga, mindre av störningar. Det finns också en aspekt som är lite sömninducerande, man har tittat på i forskning, att det här typen av ljud skulle kunna också bidra till att man faktiskt somnar lättare.
Mm. Ett konstant ljud i bakgrunden som det här är där, kan det vara bra för vår sömn på något sätt utöver då att man somnar lite lättare?
Alltså det man har sett i studien när man har tittat, och det finns inte jättemycket forskning men det finns ändå en del, det är ju att det har, vissa studier visar på att det gör att försökspersonerna har somnat lite snabbare, och det har man sett även när man har tittat på yngre barn, men det finns också studier som har visat antingen ingen effekt alls eller faktiskt ganska nyligen studier som visar på att det här kan vara skadligt för sömnen. Alltså drömsömnen minskar när man sover med det här konstanta bruset, och det är ju problematiskt om man tänker som helheten där man behöver sova gott för att må bra.
För vad gör just den där perioden av drömsömn med vår vakenhet och pigghet sen?
Ja, drömsömnen är ju oerhört viktig för väldigt många funktioner hos hjärnan, men bland annat för emotionsreglering, alltså hur vi hanterar våra känslor. Minnet är den också viktig för. Och när man tänker barn eller yngre så är det här väldigt viktigt att de här delarna av hjärnan får utvecklas i lugn och ro, så att säga. Så att där kan det ju vara lite problematiskt om man tänker att man alltid har ett vitt ljud på.
Mm. Jag kan ju själv bli lite sömn av att sitta på en buss eller ett tåg som liksom rullar på och ett konstant ljud så där. Hänger det ihop med det här?
Ja, det kan man säga. När man sitter på tåg som dessutom kanske vaggar lite, man har det här konstanta ljudet som inte ändras, i monotont, då blir vi sömniga. Hjärnan slappnar ju av därför att det finns ingen... Ja, vi är lite uttråkade helt enkelt, och då är det lättare att somna. Så absolut så blir man lite sövd av det ljudet.
Mm. Tidigare har man ju hört talas om att en som är lättstörd kan använda vitt brus eller någon typ av brus för att stänga ut kollegor eller klasskamrater som stör. Men nu har det här vita bruset alltså hittat in i barnkammaren. Vad tänker du om att sätta på ett bakgrundsljud för att få ett barn att somna?
Alltså jag tänker utifrån aspekten som psykolog att det är fullt förståeligt att man som förälder ibland tar till lite desperata metoder för att man är så trött och att man vill verkligen hitta en bra lösning. Jag tycker däremot att den forskning som finns och som kommer nu mer och mer visar på att det kan finnas vissa skadliga effekter. Nu är den forskningen specifikt gjord på vuxna, men jag tänker det är väl bra och ta sig an det här med försiktighet, skulle jag säga. Jag skulle inte rekommendera att man använder vitt brus hela nätterna under långa perioder med sitt barn. Men jag kan ha full förståelse för att man vill prova det, och jag tycker att det är någonting som också är billigt och lättillgängligt, så det är klart att många föräldrar vill testa.
Men det här med långa perioder, är det flera nätter i sträck eller är det också en natt?
Ja, så jag skulle säga att om man tittar över tid så är det ju liksom den långa perioden som är problemet. Att sova med vitt brus en natt eller att testa det för insomning ett par gånger är ju inte skadligt. Så det ska man ju inte tro. Däremot vet vi inte vad effekterna är över tid, och det tycker jag man ska vara lite försiktig med.
Kristina Heldén, ur ditt perspektiv som BVC-sköterska, är det bra att låta en bebis somna till så kallat vitt brus?
Det är väl bra om man är där med sitt barn och hjälper det på något tryggt sätt att komma till ro. Om det är vitt brus eller om det är att sjunga för barnet eller bara ligga bredvid.
Mm.
Det är själva tryggheten som är det viktiga för barnet egentligen.
Så du tycker inte att man ska sätta på den där högtalaren och gå därifrån?
Nej, utan vara där tillsammans med barnet eller gå fram och tillbaka och visa, liksom inge trygghet till barnet som är det viktiga.
Är det bättre eller sämre att till exempel sjunga för barnet och låta det somna på det sättet eller spela musik?
Det är nog bättre att spela musik och ha brus på än att ligga bredvid och sjunga och vara stressad och arg.
Ja, Kristina, de här produkterna, de är ju inte jättedyra. De kostar mellan 200 och 300 kronor. Men om man inte vill lägga det på en sån här högtalare, vad är ditt bästa tips för att få en bebis att somna?
Tänka till tillsammans. Om man är flera vuxna hemma, eller tänka till med sig själv. Så här, hur ska det funka i våran lilla familj? Vad mår vi bra av? Och om det är fläkten eller vitt brus eller sjunga, så den metoden som man själv tror på och känner sig trygg med, det är det bästa.
Mm. Du var inne på forskningen här och sa att det fanns tidigare forskning och också ganska ny forskning, Li Åslund, sömnforskare och psykolog. Vad säger den här forskningen då?
Nej, men den är ju tyvärr inte helt tydlig som det är när forskningsområden är nya. Jag skulle säga att den största slutsatsen är att vi inte vet om det är bra eller om det är dåligt. Och det är därför som jag skulle vilja bara höja ett varningens finger. Så jag vill absolut inte vara moraliserande på något sätt kring det här. Men när vi ser att det faktiskt kan ha negativa effekter på till exempel drömsömn, så tycker jag att man ska ta sig an det med försiktighet. Mm. Men som sagt, det kan komma ny forskning som uppdateras som visar positiva effekter. Så vi behöver följa det här fältet över tid, tänker jag.
Mm. Men när du möter dina patienter, händer det att du rekommenderar att sätta på ett brus i bakgrunden för att lugna ner sig eller somna?
Om jag jobbar med patienter kring sömn så kan vi i vissa fall diskutera till exempel att lyssna på en podd eller ett lugnt med radioprogram eller liknande. Däremot så när jag jobbar med insomnipatienter så kan man göra precis tvärtom. Man ska ju inte ha några sådana hjälpmedel alls när man somnar. Så att det är ju två helt olika grupper,
men insomnipatienter, du får vara tydlig här. Ja. Vad är det för något?
Ja, men det är patienter som har stora problem till exempel med att somna eller att de vaknar på natten och är vakna länge. Alltså man har det som ett uttalat diagnos. Då ska man absolut inte börja använda sig av olika hjälpmedel, utan då tränar man på att somna precis som man är, rakt upp och ner i sängen och så kör man som en behandling där. Det är ju någonting där man har ganska stora problem. Har man lite svårt att komma ner i varv, då skulle jag säga att testa att lyssna på någonting. Men jag skulle kanske inte rekommendera ett vitt brus i 8 timmar, om det inte var så att man bodde på något extremt bullrigt ställe där man verkligen blir väckt jättemånga gånger under natten. För det är inte heller bra.
Men jag menar, en bebis vaknar ju jättemånga gånger och kan ligga och splattra och jollra och vara jätteglada på natten. Ja. Då låter det ju som att det är en sån insomnia patient.
Nej, men nu pratar jag mer om vuxna eller ungdomar snarare än små bebisar. Men det är ju normalt att en bebis också vaknar några gånger under natten. Jag tänker, jag vänder mig mot BVC-sköterskan här. Det är ju inte heller någonting som visar på att den här bebisen har dålig sömn, tänker jag, om de är små. Men det är klart att många föräldrar vill ju och tänker att man ska sova kanske 10 timmar i sträck. Det är inte jättemånga bebisar som gör det, eller?
Nej. Men Kristina Heldén, händer det att du rekommenderar ett brus i bakgrunden för bebisar?
Nej.
Det var ett kort svar. Li Åslund som forskare, om man nu vill använda en sån här högtalare med vitt brus, vad ska man tänka på?
Alltså det är väl jätteviktigt att tänka dels genom helheten. Hur ska man använda den? Ska man använda den för insomning och sen stänga av den? För att man tänker att men det här är någonting snarare som är förknippat med nu är det dags att varva ner, nu är det dags att somna.
Som en rutin.
Ja, som en del av en rutin. Det tänker jag är någonting annat, att man ska ha på det hela natten i barnets rum som någon slags försäkran om att barnet inte ska vakna på natten. Så att använda det vid insomning lite som att man sjunger samma sång eller att man liksom läser samma saga där det blir en signal. Det tänker jag är någonting man i sådana fall kanske kan överväga. Snarare än att man tänker att nu ska jag på den här och sen ska den vara på. Mm. Men det är mer av försiktighet för att jag... Ja, vi vet inte helt enkelt hur påverkan på sömnen egentligen ser ut.
Kristina Heldén, om man nu har lyssnat på det här och känner att man är lite orolig för att man har använt det här vita bruset för att få ett barn att somna, hur orolig ska man vara?
Jag tycker inte att man behöver vara orolig, utan mer tänka till. Ja, men det här har funkat. Ja, vad kan vi göra? Kanske för att dra ner det vita bruset. Om man kör alla timmar på natten kan man dra ner det lite. Vad skulle vi som lilla familjen må bra av att ändra? Men man ska inte skuldbelägga sig för att man har gjort det.
Mm. Och vad säger du, Åslund? Kan man ha gjort skada på sin bebis?
Nej, det skulle jag säga att man inte har gjort. Jag håller helt med. Det handlar liksom om att ta ett holistiskt perspektiv. Det kan hända att det här har varit helt nödvändigt för en familj under en period också. Men det är klart att efter att barnet växer och månaderna går så är det bra att... Ja, men titta på rutinen och se, är det någonting här vi kan justera? Och sen kanske hitta då mindre ljudliga nattliga rutiner, tänker jag.
Tack Li Åslund, sömnforskare och psykolog. Tack också Kristina Heldén, Sankt Eriks barnavårdscentral i Stockholm. Och om du går i köpartankar, finns det kanske en produkt du vill att vi ska fördjupa oss i? Maila till planboken@sverigesradio.se. Nu ska vi se. Nu har Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamns kommun, kommit in i studion här igen. Du är med för att svara på frågor om konsumenträtt. Och vi ska börja med en fråga från en 11-årig lyssnare. Jag vill vara anonym, men jag är ett barn. Jag undrar om jag eller vem som helst skulle få en massa skulder i livet. Hur påverkar det mitt liv när jag blir äldre? Och hur påverkar det mina barn och mina barnbarns liv? Vänliga hälsningar, en intresserad 11-årig lyssnare. Mm. Vår lyssnare behöver inte oroa sig direkt nu eftersom en 11-åring inte kan dra på sig skulder, eller hur?
Stämmer. Du måste vara 18 för att kunna ingå i avtal. Men du kan få skulder även om du är under 18, men då är det framförallt om man har blivit tilldömd av skadestånd.
Mm. Och avtal, vad är det då?
Ja, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara låneavtal, men det kan också vara att man ingår i avtal för att ha mobiltelefon eller att man skaffar sin egen lägenhet, man har hyresavtal. Så att alla den typen av avtal kan ju resultera i skulder om man sen inte följer avtalet helt enkelt då.
Mm. Eller om man köper något och betalar med sitt kort, det som kallas kredit.
Absolut.
Mm. Men från och med att man fyller 18 år, då kan man ta lån och handla på kredit. Vad händer om man inte kan betala då?
Ja, då vill ju företaget eller banken ha betalt såklart. Och om de skickar ut brev till en och man inte betalar dem, ja, då kan de ta hjälp av något som heter Kronofogden. Och Kronofogden då har lite mer medel till sitt förfogande att driva in pengar eller få pengar från den som ska betala då. Och då kan de ju ta pengar från om man har på kontot eller om man jobbar kan de ta från lönen och sådär. Eller sälja en sak kan de också göra.
Men tar de allt? Säljer de allt?
Nej, utan du får alltid behålla tillräckligt för att du ska klara dig själv. Man får, om du bor själv till exempel när du är vuxen, då får du ha ett hem med vad som kallas för normalt hem liksom. Så att de tar aldrig allt och man får alltid behålla tillräckligt för att kunna försörja sig.
Mm. Men är det mycket pengar man får behålla? Eller de som har det så här, brukar de känna att de har mycket pengar över?
Nej, alltså det är ju vad som kallas för existensminimum. Du får leva på ganska lite pengar. Det är så att det räcker precis till att handla mat och betala hyran och kanske ha ett busskort och ta dig till läkare och så vidare. Men det är inga, ja, säger man, utsvävande liv liksom som man lever, utan det är fattigt, så är det.
Sen är pengarna slut liksom. Och sen undrar vår 11-åring här hur det här kan påverka livet.
Ja, man blir ju begränsad liksom på sätt och vis när man är fattig eller har lite pengar att röra sig med. Du kan inte göra samma saker som dina kompisar eller vänner, vilket gör att du kanske isolerar dig.
Stannar hemma,
ja. Ofta så mår man också ganska dåligt av att leva ett sånt liv. Man kanske inte, man mår ju bra av att träffa andra liksom och också känna att så här, man kan göra vad man vill i livet och ha en framtidstro. För har du skulder och du har skulder hos Kronofogden, då kanske det blir svårt att se ett slut på det. Så att det blir en tuff livssituation som man inte mår bra av helt enkelt.
När vår 11-åring blir stor och får kanske egna barn, hur påverkas de om man har skulder?
Har man skulder hos Kronofogden då får man ju behålla pengar för sig själv. Man får också behålla extra pengar för sina barn. Men vi ska vara ärliga och säga att det är fortfarande inte jättemycket pengar man har. Så att ens tillvaro blir ju fattigare kanske än ens kompisar. Så det är väl en aspekt i det som jag tänker. Men har man intressen till exempel, alltså man får ju, då kan ju föräldrarna ansöka om att få behålla lite extra pengar för att man ska kunna till exempel
spela
fotboll. Ja.
Och ens barnbarn då? Det undrar också 11-åringen om.
Ja, då kan man ju se ur aspekten liksom med mor- och farförälder. Om den personen är skuldsatt så kanske man inte kan göra saker som kostar allt för mycket pengar, eftersom pengarna behöver ju gå till köpa mat och betala hyra och sådär.
Så mormor och morfar kanske inte har råd att ta med en på bio eller på en resa eller så. Och om man nu har skulder eller om ens föräldrar har skulder, ärver man dem som barn?
Nej, du ärver inte skulder, utan de blir, det som kan påverka sig är ju att om du skulle ärva pengar från dina föräldrar, till exempel när de går bort, då blir ju det som du får ärva blir kvittat mot skulderna, vilket gör att det kanske inte finns något att ärva sen i slutändan istället då.
Nästa fråga gäller ett reklamationsärende. Det är Eva Maria som har hamnat i en ond cirkel med ett företag som säljer solceller. Hon fick solpaneler installerade förra året och i november, alltså för nästan 6 månader sedan, gick växelriktaren sönder. Och så fick hon en ny i december och sedan dess har hon väntat på att det här företaget ska installera den här nya. Men trots upprepade försök så har hon inte fått växelriktaren väktaren på plats. Företaget har dessutom svarat att vädret har hindrat dem, och de har också sagt att deras reparatör finns i en annan stad och att det också kan bidra till att det drar ut på tiden. Hur länge ska man räkna med att vänta när en garanti gäller?
Mm. Ja, det finns ju inget i lagtexten som säger vad skälig tid är. Det finns ingen tidsangivelse. Men vad som är skälig tid beror ju på omständigheterna. Så tänker vi kan kika lite på Eva Marias fall här. Och att väder är en faktor, det kan vara rimligt, tänker jag.
Mm. Så man kan räkna bort vintermånaderna här? Det får man räkna med?
Det tror jag, absolut. Eftersom det är en faktor som gör att man kanske inte kan testa reparation helt enkelt.
Mm.
Men sen så nämnde du, Eva-Maria, också det här med reparatören på annan ort.
Mm. Ja, nu är vi inne i maj snart.
Ja, lite tveksam till om det är ett rimligt skäl för att dra ut på tiden.
Jag tänker, du sa så här att här, nu handlar det om solpaneler, det är en vara som, ja, där man kan räkna med att dra ut på tiden på grund av vintern. Om det är en mindre vara som inte har sådana omständigheter, vad kan vara skäligt då?
Ett par veckor. Alltså jag tänker upp till ett par veckor, upp till en månad kanske. Men jag tycker att längre tid än så, om det inte finns några omständigheter som gör att ja, men det kanske är någon reservdel som inte finns tillgänglig liksom generellt sett, ja, då kan det vara ett rimligt skäl att det drar ut på tiden. Men annars tänker jag ett par veckor.
Eva-Maria undrar ju också om hon kan kräva någon typ av kompensation för den solel som nu hon har gått miste om. Kan hon det?
Inte för utebliven solel, men om hon har haft liksom kostnader som har direkt koppling till själva förseningen. Det kan handla om att kanske utebliven inkomst eller att det har varit någon annan kostnad direkt i följd av det här som hon kan också påvisa. Då kan man få ersättning för det, men inte för just utebliven solel eller att hon har lagt ner tid på det här ärendet. Inget sånt sved eller verk, liksom. Det kan man inte få.
I vilket läge kan man vända sig till en annan installatör?
Ja, men jag tänker, först och främst så ska som konsument ska man ju kräva företaget att de utför och slutför uppdraget. Då. Men om Eva-Maria har gjort det och hon har underlag på att hon faktiskt har gjort det och att de kanske inte hör av sig eller de åtgärdar inte felet, då kan man ju fråga sig om det kanske finns skäl att anlita någon annan. Då. Men vad som är skälig tid behöver man vara medveten om att det är en bedömningsfråga.
Vem gör den bedömningen då?
Ja, i slutändan så är det ju antingen allmänna reklamationsnämnden eller en tingsrätt då, som gör den bedömningen.
Men allmänna reklamationsnämndens beslut är inte tvingande. Vi går vidare. Vår nästa fråga kommer från en lyssnare som heter Johan som skulle flyga till Las Palmas i januari med KLM. Men resan blev inställd på grund av snö och väder. Planet var försenat en vecka, skriver lyssnaren. Nu undrar Johan om han har rätt till kompensation för sina hotellkostnader under den veckan då han inte var där. Har han det?
Antagligen inte, för jag tolkar Johans fråga som att han har köpt resa separat och boende separat, och då finns det inget ansvar för flygbolaget att kompensera honom för förlorad semester eller att han har lagt ut pengar på ett boende.
Nu har han ju blivit ombokad, verkar det som. Han blev försenad en vecka. Har han någon typ av rätt för att han blir försenad från flygbolaget?
Ja, man kan ha rätt till ersättning för förseningar. Problemet i det här fallet är att det har varit snö och väder. Och just när det kommer till den extraordinära omständigheter, då har man inte rätt till det. Hade det varit någon annan typ av försening som beror på till exempel flygbolaget eller som inte har med extraordinära omständigheter att göra, då hade han kunnat haft rätt till extra ersättning.
Så han får helt enkelt betala den här hotellveckan?
Tyvärr, ja.
Om det hade varit en paketresa då, hade det hjälpt något annat då?
Ja, då hade han kunnat fått pengarna tillbaka inom 14 dagar. Då är det paketreselagen som gäller istället.
Och vad innefattar den? Vem står för den kostnaden då så att säga?
Nej, men då är det arrangören som han har rätt att få tillbaka pengarna från, eftersom han kan inte nyttja fulla resan. Den hänger ihop med både boende och resa då.
Och vad gör man då? Vet du vad man vänder sig och så?
När det kommer till, då är det arrangören som man får vända sig till om det är som så att resan inte kan genomföras.
Mm. Men för Peters del som alltså har köpt en separat resa här så är det kört.
Mm.
Ja, det är allt vi hinner med idag. Tack Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamns kommun. Och till nästa vecka vill vi ha frågor som gäller teknik. Vågar man köpa en begagnad mobiltelefon? Eller kanske har du svårt att uppdatera ditt nuvarande operativsystem? Skriv till planboken@sverigesradio.se så kanske vi tar upp din fråga i programmet. Producent idag var Linda Akten. Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg och vi är tillbaka i radion om en vecka och du kan lyssna när du vill på oss i appen Sveriges Radio.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.